Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Annika. Annika arbetar som vd idag på varumärket Stronger. Hon har tidigare arbetat som marknadschef, sortimentschef, creative director på bolag som Rönnisch, Stadion och Lens. Sjukt roliga erfarenheter, mycket att dela med sig av sin karriärresa, vad hon har lärt sig, vilka lärdomar hon har tagit med sig, tips och råd kring hur man kan tänka om man ska vara strategisk eller lustdriven. Sjukt härligt samtal. Då rullar vi. Hej!
Hej!
Jag är så glad att äntligen få träffa dig och ha med dig i podden.
Tack och tack detsamma. Spännande.
Och det visar sig att vi har massa gemensamt, springer runt i städer och jag har fått härligt kit här som jag ska testa. Och, ja.
Ja, gemensam hobby. En gemensam nämnare upptäckte vi.
Jättehärligt.
Ja.
Kan inte du berätta lite om dig själv? Den här frågan är ju så bred, men liksom, vart började din karriärresa? Vad var dina drömmar om att du skulle bli?
Det beror på hur långt man går tillbaka, för jag har nog alltid varit intresserad av saker och människor. Så fort jag ser någon som gör något så tror jag att det är det jag vill bli när jag blir stor. Så att det har fluktuerat. I många, många år när jag var liten så ville jag bli skådespelare. Ska vara en stor drivkraft. I don't know why. Sen ändrade sig, så var det mycket drömmar om att jobba internationellt och jobba på UD och se världen. Sen i väntan på att byta studieinriktning när jag läste på Lunds universitet så skulle jag bara in och jobba lite sådär emellan två olika utbildningar och skulle jobba lite åt ett företag som var nytt i Sverige då, som skulle bygga om butik och sådär. Hette Stadium, det var helt nytt, det var väldigt så amerikanskt och väldigt nytt på kartan just då, hur de såg ut och agera. Men jag skulle bara in där och hugga i lite mellan studierna och sen skulle jag fortsätta läsa juridik. Men det var full fart, det var ett tillväxtbolag, det var annorlunda, det var högre fart och fläkt, det tilltalar mig. Så jag började aldrig läsa juridik. Så då kom jag in på det här med retail. Och sen har jag haft massor av drömmar inom retail också. Och haft coola arbetsgivare, får jag väl säga. Modiga arbetsgivare som låtit mig göra en massa olika. Men på det spåret är det.
Ja, okej. Okay. Och var det redan där på stadiumtiden som du kände att du gillade den typen av bolag som sysslar med liksom någon typ av aktivitet i försäljning eller liksom, ja, du gillar ju att röra på dig.
Jag kunde inte definiera det då, om jag ska vara helt ärlig. Allting är lättare att säga i efterhand, ja, tycker jag. Och det är lättare att utläsa mönster i de beslut man har tagit. Ja. Det jag omedelbart kände där, det var nog snarare farten. Mm. Att sen att den farten visar sig vara väldigt mycket annorlunda mot många andra företag, det visste jag inte där och då, men det passar mig. Och sen gillar jag idén om träning, men inom Stadion så jobbar jag framför allt med det som inte var så mycket träning. Där var jag kanske mer modig egentligen, för jag jobbar mer med streetwear och de andra sortimenten. Jag jobbar också lite mer, om vi får lov att kalla det kreativt, med butikskoncept och visual merchandising och sådär. Många olika saker genom åren. Mm. De tillät mig att göra nästan vad som helst. Och slutligen så jobbar jag med affärsutveckling och business controlling och så sista tiden.
Aha, du har ändå haft olika roller och sådär.
Ja, men det jag ser i efterhand, det är ju att det var väldigt, väldigt entreprenöriellt och hög fart. Och det har jag förstått att jag trivs med.
Mm. Och det kreativa säkert då? Det blev ingenting att du plockade upp juristdrömmarna där?
Nej, men däremot så får jag väl säga att jag har jobbat liksom kreativt, brukar man säga. Jag har jobbat med sortimentsutveckling, designchef, jag har jobbat som marknadschef, jag har jobbat som chef för, jag tror, en av de största visual merchandising-avdelningarna här i Stockholm. Ett stort kreativt gäng på Lens City, på den tiden där verkligen fanns en ateljé där man byggde scenografi och hade duktiga fönsterstylister och sådär. Så ett tag trodde jag nog att jag kommer nog vara en sån här människa som är kreativ chef för olika områden. Det trodde jag var min grej i några år. Tänkte att jag förstår färg och form, men jag kan tänka väldigt strukturerat och modulärt kring det. Och jag är också resultatdriven, det ska ge någonting. Så tänkte jag, det är nog det här jag kommer hålla på med. Så då gjorde jag det med en del olika saker innan det ledde till någonting annat.
Gud, vad spännande. Och jag har en fråga som liksom poppar upp i huvudet på mig är ju sådär, att är det svårt att byta inom olika roller så? För det är det som är så härligt, att du har kunnat göra olika chefspositioner. Jag då, som jobbat väldigt mycket med PR, har ibland tänkt såhär, men gud, det hade varit kul att kanske testa på marknadschefsroll eller liksom sådär, och bredda. Du som ändå har gjort det, har det liksom varit svårt att byta, eller tycker du allt hänger ihop?
Jag tycker att allt hänger ihop. Jag får ju höra från andra att jag har en stor bredd. Och så tänker jag alltid, men gud, jag har ju alltid varit i samma bransch och jag känner alla människorna, du vet, så här. Men jag tror att det krävs bara att man är modig själv och sen att man har turen att omge sig med modiga chefer. Men jag tror att man får öppna ögonen och föreslå sig själv. Jag tror att hade du föreslagit, när du befinner dig på rätt plats, att jag tror jag skulle passa här som marknadschef, jag förstår det här varumärket till 100%, jag förstår kommunikationen av det, då börjar också andra se dig som det, men man måste nog våga föreslå det. Och jag har ibland bara fått svaret att vad kul att du är intresserad av, men de hade kanske inte kommit på det själv, så man måste nog våga föreslå sig själv i vissa roller.
Det är bra tips. Är du bra på att ta för dig?
Jag vet att antagligen så är jag väl hyfsat så. Ibland kan jag känna mig att jag inte är det. Jag är 50 år. Så ibland när jag ser de som är 30 år idag så tycker jag bara, men shit, va, vilket självförtroende. Vad ni tar för er och vad ni kan sälja själv. Och då kan jag känna mig lite dålig på det.
Men jag tycker det låter som att du är det.
Men jag gör det nog på mitt sätt och jag har nog alltid gjort det så. Men jag kan tycka att den generationen som gör det proffsigare är liksom mer skolad i det på något vis.
Ja, vad intressant. Och hur man ser på det själv. Som sagt, jag, med mina ögon när jag hör och liksom ser, så tänker jag så här, shit vad coolt att hon är så bra på att liksom se möjligheter och plocka och säkert har pitchat in det själv och liksom också tagit för dig och sådär. För att man hamnar ju någonstans också när man vill, som du sa, som om jag hade typ säkert frågat så kanske det hade skett. Och jag tycker det är inspirerande. Och när tillträdde du på Stronger?
Det var, vad är det nu? Det är 3-4 år sedan.
Ja. Hur hamnade du där?
Jag var på det var mycket sport och activewear. Ja. Så jag var på ett annat jättehärligt märke, Rönisch, som också jobbar med activewear för kvinnor. Vi var lite mer traditionella i vår försäljningsmodell. Vi sålde till wholesale-ledet och hade en liten e-commerce som väl också var växte, men i en annan fart. Men när vi tittade oss omkring, vi ville ju självklart ha mer i vår e-com och sälja mer den vägen. Och vi såg till exempel Stronger och tyckte att det var ett ganska coolt varumärke. Tyckte om marknadsföringen, tyckte om hur de använde influencers och jag tyckte att de hade en fantastisk sajt, vet jag, hade med dem som exempel i min konkurrentbevakning, så att jag började bara titta närmare på dem. Och när det blev dags för mig, för nästa år, när jag började titta mig omkring, av en tillfällighet så fanns där en CEO-roll som de precis hade bestämt sig för då. Och då hade också killarna som grundar företaget, liksom, de hade också kommit till en punkt att nej, men nu måste vi våga ta in någon utifrån. Så att det var bra tajming.
Ja. Och hur har de här liksom åren hittills sett ut? Vad har varit dina största mål eller som du har velat genomföra? Och kände du att det här ska bli liksom mitt stora projekt eller olika projekt?
Jag har växlat över tid, för det är sån stor skillnad. Jag kom in på ett Stronger som omsatte 45 miljoner kronor. Och det är ju inte fy skam. Killarna hade tagit det från noll Vilket är fantastiskt. Och vi var väl ett gäng som jobbade, inklusive grundarna som är 3 pers, så var vi väl cirka 10 personer som jobbade tillsammans. Och mina första mål satte grundarna upp rätt tydligt för mig. Jag fick faktiskt punktform. Det var massa saker. Det var ökad omsättning och det var ett större Insta-account. Det var en massa saker. Väldigt så här mätbara mål. Så jag tänkte jag ska ta alla de mätbara målen som grundarna hade satt upp för mig. Och kände också att i och med att det var en, vad ska man säga, en risk och ett nytänk från deras sida att ta in någon utifrån. Och som är så pass erfaren som jag är. Så kände jag också att ett så här softare mål att jag ska avlasta dem med allt. Jag ska visa liksom hur det är för dem att få in en CEO och vilken nytta jag kan vara för dem. Och hur värt det är att våga satsa på någon extern. Så det var också lite softare mål som jag ville leverera på.
Wow.
Mm.
Och hur har det gått? Kände du någon gång att så här, shit, jag har tagit mig vatten över huvudet. Var du någonsin att du så här tvivlade på dig själv? Eller har det varit att du var så här, jag rockar det här, det här är så lätt.
Det har rockat jättemycket. Ja. Och det har också varit lätt, det får man inte lov att säga alltid. Men jag kom in i en fantastisk tid. Där vi kunde liksom direkt ta beslut på att öka inköpen, öka kommunikationstakten, öka release, alltså tätare släpp och så vidare. Och ett antal sådana nyckelfaktorer gjorde att vi fick en tillväxt som var otrolig. Jag har ju varit med och 10-dubblat omsättningen i det bolaget.
Wow.
Så det har rockat och det har varit lätt och det har varit kul. Då behöver man mest vara modig.
Ja.
Och liksom ha tillit till varandra. Och att vilja åt samma håll. För vi nyttjar verkligen, vi accelererar bra på det som hände.
Hur gör ni? Liksom, vad tror du särskiljer er till andra?
Ja, men dels var det andra också som gjorde det. Sen var det andra som inte gjorde det, kanske med samma framgång. Men att befinna sig de här åren med e-handel, ett fantastiskt, jag älskar Activewear och det finns ett stort sug efter det där ute. Men sen också, sen handlar det ju om mod och synk och lita på varandra. Vi tog väldigt modiga beslut. Jag hade inte varit många veckor i företagen förrän vi gjorde alltså de största inköpen som företaget någonsin hade gjort.
Mm.
Men där gäller det också att man är synkad. Grundare och i det här fallet jag och sen efterhand som vi har byggt ut ledningen. Självklart jättebra diskussioner och jättebra beslutsunderlag. Men våga använda dem, våga ta beslut och gå fort framåt.
Mm.
Och vi har gått jättefort framåt. Jag tycker det har känts som att, och jag är ändå erfaren, varit i många bolag tidigare i mitt liv. Men de första åren där det kändes som jag var på ett helt nytt företag varje kvartal.
Wow.
Och det var en ny storlek, nya grejer att ta hand om. Oj, är vi 25 nu? Oj, är vi 45? Oj, är vi 60?
Ja.
Och helt nya saker och liksom begrunda och så jättehäftigt.
Och hur viktigt är liksom teamet runt omkring dig för allt det här?
Ja, det är jätteviktigt. Ja. Det är superviktigt. Vi har massa, nu är vi 60 man på Stronger idag, vilket jag tycker är
supermycket.
Kom där från de där 10. Nej, men teamet är så viktigt. Har byggt rätt mycket från doers, för det ska vara folk som gör saker nummer 1. Sen för typ ett halvår sen så tillsatte jag verkligen en senior, fin nivå på ledningsgrupp. Måste också säga att det kändes härligt. Det hade kommit till en gräns där det också behövdes. Men väldigt roligt att starta liksom med verkligen de som gör det. Och inte med liksom någon form av mastermind och sen trillade neråt.
Nej.
Utan tvärtom. Det har varit jätteroligt. Men teamet är allt.
Oh, wow. Mm. Nej, men det är kul att höra. För det är väldigt många av mina gäster som sitter i liknande positioner. Som är sådär att liksom teamet är så viktigt. Och att det måste synka. Och för att man ska våga, man ska peppa varandra. Hjälpa varandra och hela den biten. Liksom. Sen är det ju svårt att hitta bra folk.
Ja.
Det är ju någonstans allas utmaning. Liksom. Men jag tycker det är spännande att höra. Och någonting jag är nyfiken på. Liksom, vad kommer din drivkraft ifrån? Vad driver dig?
Ja, det är en bra fråga. Ja, men dels tycker jag om att jobba. Jag har alltid tyckt det var roligt att arbeta.
Ja.
Även när jag har haft enklare jobb. Vet, när man studerar, jobbar på lager och allt möjligt.
Ja.
Jag har alltid tyckt det var kul att jobba. Det är väl någonting sådär att man gillar att vara lite nyttig.
Mm.
Alltså, att det ska finnas ett behov av det man kan utföra. Så jag tycker om att arbeta nummer 1. Och det är väl en drivkraft i sig. Så jag vet inte annars. jag spekulerar, jag har pratat med andra om det också, sådär att jag har en pappa som inte är från Sverige, han kommer från Finland, och det var någon som tyckte att, men då är du så där andra generationens invandrare, ni har så starka drivkrafter, era föräldrar vill att ni ska lyckas och sådär. Jag bara, men jag har en hel svensk mamma å andra sidan också. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte, men jag har ju själv en hög energinivå, och den ska ju, den ska man rikta någonstans, och jag har riktat den är liksom rätt så mycket i mitt arbete, använder den där.
Och för att liksom, för du har ju ett högpresterande jobb, och jag kan tänka mig att du lägger en hel del timmar på ditt jobb, och liksom det är inte alltid guld och gröna skogar liksom på dagarna.
Nej.
Hur får du balans på allt det här? Hur viktigt är det att ta hand om dig själv och liksom återhämtningen för att du ska orka liksom rikta energin och prestera och hela den biten?
Nummer ett så drömmer jag inte om balans. Jag tycker det här är superviktigt. Det här är en jätteviktig fråga för mig. För jag träffar så många, framförallt kvinnor, som pratar jättemycket om balans i livet. Jag tror inte att det finns balans. Jag tror livet är obalans. Det är upp och det är ner, det är höga berg och det är djupa dalar. Och det är stress och det är jobb och det är barn och det är allting. Om man kan förhålla sig till det, då mår man bra. Men om man går och längtar efter att det ska bli utslätat och jämnt och i balans, då har man bundit ris åt sin egen rygg, tror jag. Så nummer ett, jag tror inte på balans.
Ja.
Jag tror på att förhålla mig till livet. Vad kan jag påverka? Men vissa saker kan jag. Då jobbar jag hårt för att påverka de sakerna. Andra saker kan jag inte påverka, väldigt mycket faktiskt. Och då försöker jag att bara förhålla mig till det. Och det är ett sätt att inte bli alldeles för stressad. Det är ett superviktigt förhållningssätt för mig och mitt liv.
Ja.
Så det är väl liksom den mentala delen, hur jag tänker.
Ja.
Och sen så, som vi pratade om innan, sen så tycker jag att motion och rörelse är jätteviktigt för mig. Jag jobbar inte med det här. Det är inte bara en tillfällighet, utan jag älskar det vårt erbjudande till våra kunder.
Ja.
Så jag springer mycket. För mig är det som yoga, meditation, bara rensa ut. Jag tycker det är underbart och härligt.
Mm.
Går också på yoga, tränar på gym. Just nu är det en period när jag springer mest, men det här fluktuerar. Jag har perioder när det blir mycket, mycket yoga, mycket, mycket styrketräning och så vidare. Men just nu är det mycket löpning.
Mm.
Trivs superbra med det.
Gud vad kul. Mm. Och jag blev också nyfiken på, liksom som du sa, att tacklas med de där bitarna istället för att försöka hitta balans.
Mm.
Att vissa saker kan du påverka och vissa saker kan du inte påverka.
Ja.
Vilka saker är det du tänker du kan påverka? Man blir ändå så nyfiken på hur du tänker. För du verkar ju ha väldigt sunt mindset.
Men jag har ju fått ett jobb och en roll där kan påverka jättemycket.
Mm.
Och det tycker jag att man, där får man ju ha modet och kraften att göra något vettigt av sin roll. För då kan jag påverka både hur jag mår och hur många andra mår. Och jag kan ta mycket ansvar, inte bara för det jag måste. Alltså jag måste ju ta ansvar för försäljning och resultat och så, för jag har också en uppdragsgivare. Men jag kan också göra mitt ansvarsområde lite bredare och mer djupgående. Mm. Jag kan ta ansvar för att vi har bra värderingar i bolaget och att alla människor blir sedda och så vidare. Och det gör jag gärna.
Mm.
De sakerna kan jag påverka. Och genom att försöka göra det på så gott jag kan och så gott jag förmår, så mår jag ju bättre. Mm. Och förhoppningsvis mår människor omkring mig lite bättre.
Ja,
så där är mycket man kan påverka. Jag kan också påverka min familj och hur de mår med mig och så vidare.
Ja.
Och jag kan påverka att jag kommer hem och är lite gladare. Jag kanske springer en liten runda, kanske tar 5 kilometer innan jag ska hem. Rensar man ut lite grejer från jobbet, kommer hem och kan ha fokus på familjen och vara med dem istället för att vara i jobbet i huvudet.
Ja, för det är ju många som tar med sig, och jag vet också liksom, när man har haft stressiga perioder, man är i jobbet hela tiden. Och där är som du säger, vissa saker kan man ju inte påverka. Det är kanske onödigt att ta med sig det hem. Eller liksom gå runt och älta saker eller ha det i huvudet.
Ja.
Men ja, nej, det är väldigt intressant att höra hur du resonerar. För jag tycker det är så fascinerande. För att du känns som en så här cool, lugn person som ta livet lite som det kommer, utmaningar och motgångar lite som det kommer. Men det är liksom så, det är intrycket jag får.
Mm. Jag kan ju också vara stressad, såklart.
Ja, såklart.
Såklart. Men försök, man får ha några levnadsregler man försöker hålla sig till.
Ja, men det är nog sunt. Mm. Hur är du som ledare, tror du?
Ja, vad bra fråga. Jag har fått höra sådär att jag har en hård nypa och att jag har en mjuk hand. Uh-huh. Har jag fått höra från någon som skulle beskriva för mig. Uh-huh. Ibland så frågar mig vissa för att höra hur andra upplever. Att jag är tydlig och kan styra ganska hårt hur jag vill ha det. Men att jag har en mjuk hand, att jag är empatisk och mänsklig och ser människor. Och jag gillar ju människor.
Uh-huh.
Så att, det är väl någon kombination av det kanske, jag vet inte, där ska man alltid fråga andra. Men som sagt, det här svaret kommer från en annan person jag jobbat med från början. Sen så ledarskap, jag tycker att det är väldigt olika också. Från att vara, som till exempel när man jobbar som, jag jobbar som designchef med ett team produktutvecklare och designers. De är ju väldigt närvarande, man är en kreativ ledare som är med sitt team.
Mm.
Som vd är man ju en helt annan typ av ledare.
Mm.
Som hamnar lite längre ifrån och ska så göra.
Ja.
Men självklart så kan jag sakna ibland att vara en del och vara närmare verksamheten. Det kan jag.
Men jag förstår vad du menar. Och, men det är också intressant då, för det är svårt kanske att säga hur man själv är som ledare.
Ja.
Men vad är, om du får välja, liksom, vad är viktigt ledarskap för dig? Om du fick ha liksom, en ledare som du tycker är bra. Mm. Vad är viktigt, vilka egenskaper tycker du är bra liksom, och ha haft genom dina karriärer som du är så här, det där har hjälpt mig eller det där ser jag upp till eller liksom, de här egenskaperna är bra?
Jag tänker så här att ledare som jag uppskattar och så som jag vill att ledare ska vara till exempel på Stronger.
Mm.
Jag vill att man ska se sin personal. Ja. Tycker jag är jätteviktigt. Man pratar mycket om feedback. Och det är ett sätt att se. Men man kan se sin personal på många olika vis.
Mm.
Men personal som kommer till jobbet ska känna sig sedda. Ska känna sig oerhört respekterade. För jag tror också att ju mer en människa kan vara sig själv på jobbet. Så hon slipper släppa en massa energi. Genom att försöka vara någon annan. Eller en annan version av sig själv. Utan komma in i arbetet var ganska äkta. Tror jag sparar energi. Så kan en ledare liksom plocka fram den där äkta och bästa versionen av sina medarbetare. Så tror jag att man får ut mer av medarbetarna. Och att de finner större engagemang. Och det är ute efter mod i arbetet.
Mm.
För jag vill också att ledarna ska göra sina medarbetare modiga. Och då måste man känna sig respekterad, till freds och sedd. Mm. Det är rätt mycket som ska falla på plats. Innan man som medarbetare på alla nivåer liksom verkligen vågar utveckla mod.
Mm.
Men jag vill ha modiga medarbetare. Och då måste man ha den typen av ledare.
Mm. Ja, verkligen. Det tycker jag är intressant som du nämner. Hur jobbar ni med att man ska bli sedd? För det är också svårt ibland när man springer snabbt. Och det går liksom, tillväxten går bra. Och liksom man blir ett större bolag ganska snabbt. De här bitarna brukar ju ibland hamna i kläm.
Mm. Och vi har haft både bättre och sämre perioder. Vi har haft en jättetillväxt av både försäljning, men framförallt jag pratade om personal. Mm. Jättesnabbväxande team, helt nya team som inte funnits tidigare. Och merparten av vår personal har anställts under covid.
Mm.
Så kommit in kanske en dag för att få introduktion på kontoret. Och sen så gå hem och sköta allting digitalt. Jag sörjde jättemycket teamkänslan under de åren. Vi försökte göra vad vi kunde, liksom alla andra, digitalt.
Ja.
Men svårt att sätta den där rätta stämningen och verkligen ha koll på att alla mår bra.
Mm.
Men jag tycker vi har haft perioder där vi ledarna verkligen lyckats se personalen i alla fall. Men vi har också haft perioder där det skavde lite. Vi har haft växtverk. Jag skulle vilja säga att nu har vi det väldigt, väldigt bra.
Mm.
Men det är också genom att vi just har seniora ledare som har lätt för att sätta sig själv till sidan och lätt att lyfta fram andra istället. Mm. Och som ser meningen med att lyfta andra.
Ja. För det är ju det kanske som du säger, att det är viktigt att inte ha för unga ledare alltid då. Även om det är klart att man ska lyfta unga ledare. Men kanske ha lite mer seniora ibland.
Och mixen tycker jag är härlig. Att mixa. Jag tror att det är inte alltid så där jättemånga. Men när man är lite yngre så är man lite mer självcentrerad. Och det är så negativt. Det kan vara positivt också, menar jag i alla fall. Men jag tror det är bra att äldre ledare har lite yngre omkring sig inspireras av. Ja. Och vice versa.
Mm. Precis, så det ja. Inte blir varken det ena eller andra för mycket.
Nej.
För man lär ju av varandra, men precis som du säger, det är nog väldigt, väldigt intressant och viktig take att våga lyfta andra istället för sig själv.
Ja.
Att det är där det är liksom, och det är också då modet kommer som du ville få in säkert, att folk ja. Vågar då ta för sig eller liksom ta lite risker och hela den biten.
Mm.
För att om man vet också att man kan, att man har den trygga ledarskapet i liksom bakom sig
ja.
Som tillåter något sånt.
Mm.
Men jag tycker också så här. Det är så många insikter som du... Jag tror att inte du förstår hur många kloka tips och råd du har. Mm. Att du bara så, här, så det är sån du är. Och jag tycker det är spännande att höra så här, vad har varit dina lärdomar genom de här åren i din liksom karriärresa? Vad är det så här, du har plockat med dig lite här och var som har blivit den du är idag? Är det några så här, niter du har gått på där du kände så här, det där lärde jag mig av? Det var en riktig fuck up som man kan säga. Liksom, där du bara, aj då. Men jag lärde mig av det och jag blev starkare av det. Eller där du kände att du gjorde något otroligt bra som ledde till någonting annat. Eller liksom så.
Svårt att komma på. Alltså, jag har gjort massor av misstag ja. Ju. En del av dem får man nästan fira för att det är skönt när man är över den tröskeln.
Ja.
Men en sak som har varit viktig för mig och som jag lyfter fram ganska ofta, som jag ser att många av mina medarbetare tampas med också, det är ju det här att jag trodde länge att göra allting 100% eller gärna 110-120% om det nu finns. Att det var alltid målet och det var någonting jag skulle bli uppskattad för. Att alltid leverera och försöka överleverera. Och då hade jag en bra chef för många, många år sedan som sa till mig att fortsätter du så här så blir du inte långvarig i detta jobbet. Och vi vill ha dig länge. Försök liksom hitta vilka bägar du ska fylla, hur mycket. Jag var bara så, men så allt ska väl vara 100? Det var, nej, sa han. Försök hitta vad du ska leverera 70%, 60%, 50%. Du ska inte leverera 100 hela tiden. Mm. Då kommer du vara här en kort period och gå ut härifrån ganska besviken.
Mm.
Så sa han, vi vill ha dig länge. Försök hitta bättre nivåer. Jag kunde först inte ta till mig det. Jag tänkte att bra nivå är 100.
Mm.
Men när poletten trillade ner så blev det också ett sätt att börja jobba liksom lite mer strategiskt med sina insatser. Att var är det good enough?
Mm.
Och vad är good enough? Och då kan man ju fylla ett bredare scope. Och det är också ett sätt att vill man bli chef och liksom bredda sin roll så måste man hitta det här förhållningssättet.
Mm.
Så detta är något som jag tycker att jag har pratat med många av mina anställda genom åren. Många vill säga, liksom, vad ska jag göra för att bli chef? Ska jag gå en ledarskapsutbildning? Ska jag göra detta? Mm. Jag bara, nej, det är ett förhållningssätt. För att du inte ska jobba ihjäl dig och för att du ska ha roligt på din chefsresa. Så är detta i alla fall ett av de där tipsen som jag tycker man kan ta med sig.
Så bra tips. Mm. För jag kan känna igen mig, man vill ju gärna leverera liksom 100. Men det går ju inte som du säger. Jag lärde mig nog det mycket, men på hästen i början när jag var själv. Mm. Att så här, jag var ensam på P, det räckte inte till att vara 45 marknader själv.
Nej.
Så att man valde ju någonstans där man ville att hästen skulle skina lite extra som gav mest impact.
Ja.
För att man får ju gambla rätt där det liksom ger mest effekt. Typ. Mm. Det är nästan lite så här samma sak där då, att man...
Ja.
Att man, ja det är väldigt, väldigt intressant. Och det är väl någonstans det svåra i det du säger är väl, vart ska man lägga 100?
Ja.
För vissa då att man kanske tänker att vart ska jag lägga mitt fokus allra mest? Och vart kan jag lägga de här 70?
Och våga säga till sin chef att just vad gäller den här uppgiften så kommer jag nöja mig med det här.
Mm.
Och den tyckte jag var lite läskig i början, kom och påstå att jag inte ska göra mitt bästa.
Mm.
Och sen så hörde man att chefen sa, men gud det är jättebra om du kan ordna det, tack. Wow, jaha.
Ja.
Så att man ska ju ha ribban högt, men den behöver inte vara för högt på allt. För det är summan av kardemumman liksom som kanske ska vara fantastiskt tillsammans.
Ja, men som du säger också att man ska hålla och inte gå sönder.
Mm.
Om man vill vara någonstans, det går ju inte. Speciellt idag när man är uppkopplad, man kan ju egentligen jobba dygnet runt.
Ja.
Speciellt inom marketing, PR, alla de grejerna, det är ju, man är uppkopplad jämnt, så egentligen kan man ju synas jämnt om man vill.
Ja.
Så det är otroligt svårt att liksom dra en gräns och vart det är lite good enough och när man kan pausa och sådär.
Ja.
Nej, det är så intressant. Jag tänker också, liksom motgångar, har du känt någon gång att det har varit tufft med Stronger? Där det har varit liksom, för vi har ju varit lite brus i media om liksom femwashing och hela den här. Jag som kommer från PR-bakgrund vet ju verkligen hur det är att jobba med kris-PR. Vi pratade ju lite om det här innan.
Ja.
Det jag lärde mig mycket liksom från Naked-resan var ju att det var hela tiden någonting, liksom någon som grävde på någonting och så skulle man få besvara och liksom det blev rubriksättningar och man var så här, hur kunde det här bli en sån här rubrik?
Mm.
Har du liksom fått uppleva något sånt på Stronger?
Ja, det var ju ett år sedan tror jag det var.
Ja,
så var det de här skriverierna om femwash som begreppet sattes då till. Och då var det ju här att vi har tre manliga grundare. Vi kommersialiserar liksom på kvinnor. Vi har en affärsidé som riktar sig till kvinnor. Och ägandet då, alltså i hela samhället. Kvinnor har väl 1% av det totala ägandet, tror jag att man har sett. Och Stronger, man skrev om det som att Stronger var då en del av det här strukturella problemet. Och det är vi. Och självklart, jag som kvinna, jag vill ha ett mer jämnt fördelat ägande i världen. Men jag kan inte tacka nej, eller klart jag kan. Jag vill inte tacka nej till att jobba på Stronger för det.
Nej.
Då är det bättre att påverka Stronger på ett sätt som jag kan göra som kvinnlig ledare. Jag tyckte det var lite synd. Jag förstår och håller med om det strukturella problemet. Men jag tycker inte att enskilda, framförallt små bolag, kan hängas ut för det.
Nej.
Men jag finns där. Jag är i detta bolaget, skrevs om. Och jag har tittat mycket på vårt varumärke. För det är också så, där är uttryck som jag kanske vill att vi inte använder och gör vi inte längre. Vi pratar inte om empowering women. Jag tror att kvinnor av naturen är starka. Det finns inga tights i världen som gör att kvinnor blir starkare.
Nej.
Men vi kan göra skitcoola produkter för att inspirera tjejer till ännu mer träning.
Mm.
Det är vår plats. Och det tittar vi väl jättemycket på just nu och gjort tidigare också. Men vi har ett omtag på varumärket där jag vill att vi tar större ansvar för vilken roll vi spelar i det här liksom landskapet.
Mm.
Och jag tycker också att jag har tagit ansvar via liksom personal, både värderingar och vilka vi anställer. Jag vill att Stronger ska vara en arbetsplats där det framförallt finns ett starkt kvinnligt ledarskap, och det har vi idag.
Mm.
Men också mångfald i allmänhet.
Mm.
Och det är väl det jag kan göra. Och sen så tror jag att hela det strukturella problemet, det börjar hemma.
Mm.
Jag är också förälder. Jag tror föräldrar har ett jätteansvar. Och sen samhället i stort såklart.
Ja.
Men nummer ett tror jag att det är hur vi uppfostrar våra barn och vilket mod vi ingjuter i dem. Mm. Framförallt i tjejerna då också.
Oh ja. Och det kan man så tydligt se liksom att så här, hur man har sett sina föräldrar vara, och då framförallt om vi pratar kvinnor, hur man har sett sin mamma vara.
Mm.
Jag är också väldigt lik där, att så här, min mamma har varit så här, varför, om de kan så kan du. Varför skulle inte du kunna, oavsett om det är män eller kvinnor eller vilka typer av jobb eller så där. Att det finns liksom ingen så här hinder. Den personen, du är lika mycket människa du, så att, då kan man. Och jag tror verkligen som du säger att det sitter verkligen i mycket i det också. Och sen är det ju så här, mycket är ju liksom ute efter rubriksättningar och hela den grejen. Mm. Men det är ju ett strukturellt problem som kanske är lite större än att killar inte får starta bolag som är för kvinnor.
Mm.
Eller försäljning till kvinnor.
Mm.
Men det är också så här, jag tycker det är intressant hur man väljer att tackla problemet. För det är också väldigt nyttig erfarenhet.
Mm.
För idag är ju liksom cancelkulturen enormt stor. Man vill kasta folk under bussen, speciellt när det går bra.
Mm.
Varför har det gått bra? Och så vill man hitta hållhaka. Kan ni uppleva det också, att det är mycket cancelkultur och hela den biten?
Ja, men jag känner så. Jag känner att både i det privata och i yrkeslivet, att man parerar för den typen av tankar.
Mm.
Jag tycker det är synd. Jag älskar snarare sammanhang av tolerans.
Mm.
Jag tycker att man ska ha så mycket självförtroende. Mm. Och så hjärtlighet och medkänsla. Så att man klarar att tolerera olikheter. Mm. Jag tycker att den här cancelkulturen är något väldigt, väldigt negativt och ängsligt. Och jag hoppas att vi har liksom sett piken på det. Och att samma. Vi är på väg mot någonting annat. Men visst parerar man för det.
Oh ja. Ja. Oh ja. Och det är synd för det tar ju så enormt mycket energi. Från alla människor, från bolag, från anställda och hela den biten. Och som du säger, det är liksom vinklat till något negativt. Mm. Ibland helt i onödan, bara för att det liksom blir en spin-off viral effekt.
Ja.
Men nog om det. Jag är också för positivism, eller positivitet.
Ja.
Det är därför ibland, ja, men det svenska medielandskapet kan vara tricky.
Ja.
Men om vi blickar framåt, liksom, vad är dina drömmar och visioner? Både för dig själv men också för Stronger. Hur länge är du kvar, tror du?
Och det vet jag inte. Och jag kan inte helt ensam om att bestämma det. Men nej. Jag skulle gärna vilja se. Vi har lite nya grejer vi gör nu.
Ja.
Vi går så här tvärtom. Det är många, många, många varumärken som har gått liksom från wholesale.
Ja.
Och så in i att skapa sig en e-handel.
Ja.
Vi ska precis nu från ett väldigt så här premiumperspektiv, för jag vill kalla det. Väldigt nischat. Men vi ska liksom ut och undersöka wholesale. Och komma ut på så här fina varuhus och lite så här mer premium.
Ja.
Och lite fina marketplaces. Och det är ju helt nytt. Och det hade jag jättegärna velat se. Hur det växer upp. Och hur det då påverkar oss och vår e-com. Hur det påverkar marknadsföringen.
Ja.
Och så vidare. Det tycker jag är jättespännande. Så det vill jag vara med och göra. Och sen har vi som sagt ett stort varumärkesarbete där vi väver ihop varumärke och responsibility. Det är väldigt spännande. Nej, men det, där är några spännande år. Ett par jättespännande år framöver.
Ja.
Ja, och det vill jag få vara med och påverka.
Ja, och det är spännande. Jag som är liksom varumärkesnörd.
Mm.
Det är ju ganska tufft jobb att bygga ett varumärke. Det kan ju ta flera år och speciellt då man... liksom, vissa har ju gjort det i flera år och sen blir det ett varumärke och sen kör man på e-handel. Ni har ju liksom kört på snabb tillväxt, e-handel och hela den biten, och nu egentligen ska liksom skifta och bygga ett ännu starkare varumärke, vilket är rätt kämpigt, kan jag tänka mig, eller en utmaning om inte annat.
Ja, men vi såg också, det var ju ett private equity-företag köpte majoritetsposten i vårt bolag för ett år sedan. Och de gjorde ju en massa kundundersökningar och så inför bolagsköpet. Och bland annat så här, när man tittar på varumärkeskännedom och liksom ratingen av brandet, så såg man att på våra huvudmarknader så hade vi etablerat ett starkt varumärke.
Ja.
Så vi har väl gjort, vi har ju byggt varumärke under tiden. Men det kändes som att det kan vi förvalta och förädla ännu mer.
Ja.
Så det fina är att vi börjar inte från noll. Och vi börjar inte, utan vi har en jättefin position. Inte i alla länder i världen. Men på Norden och norra Europa. Några länder så har vi liksom starka positioner att börja bygga på.
Ja.
Och det kändes bara som att det måste vi göra.
Ja.
Att det är någonting jättefint att ta hand om. Och då också att ta det utifrån både då. Det kvinnliga perspektivet och hållbarhet och göra liksom något som är både coolt och attraherande, inspirerande, men att klara att göra det hållbart, både socialt hållbart och självklart socialt, hållbart producerat.
Och hur tänker ni mer kring liksom varumärkesresan? Vilket håll kommer ni gå åt? Nu nämnde du lite att ni ska in på wholesale och kanske synas lite mer i liksom premiumbutiken. Men är det lite åt det hållet ni vill gå?
Ja, kanalmässigt så är det så. Vi har fått jättefint gensvar från de som jag anser var de finaste man kan jobba med.
Ja.
Så det kommer säkert att gå jättebra. Men sen annars med liksom, vår storytelling och så. Vi vill också nå ut med... som vi brinner för in i Stronger.
Ja.
Att livet är lite härligare i tights.
Ja.
Och självklart, det är vår produkt. Men vi menar, vi har lite högre syften också. Men vi tänker också på det som du och jag gillar. Att man bara tillför lite träning och rörelse i livet, så är livet lite härligare.
Mm,
och vi vill vara det varumärket som sänker trösklarna. Vi vill liksom inte se så här performance, Nike. De är ju också härliga. Men det är ju ofta för människor som är över en viss tröskel.
Ja.
Vi skulle drömma om att bara du vaknar och tar tightsen på dig.
Mm.
Så kanske det gör att du promenerar istället för att ta bussen. Alltså att det är good enough.
Ja.
Men att alla liksom... ja, min dröm är lite så här att färre timmar i fashion och mer timmar i activewear. Mm. Och att det leder till ett lite rörligare liv. Och lite rörligare är lite roligare.
Mm.
Det är liksom vårt brand take. Så som jag uttrycker det. Men att berätta den historien på ett coolt, spännande och inspirerande vis.
Mm.
Det är vårt mission framåt.
Är det svårt, jag då som igen tänker från mitt liksom businessperspektiv, mm. om jag hade gjort det, är det svårt att skilja från era konkurrenter?
Ja, det tycker jag. Ja. Alltså jag tycker att vi är helt annorlunda, för jag är så in i vårt exakt, brand.
Ja.
Men jag vet att när man betraktar brand utifrån att det ser annorlunda ut. Och det har kommit så fantastiskt många varumärken inom activewear
ja.
Sista åren. Men, nej, men jag tror att... Vi har tagit så väl emot många utav oss. Jag tror det är det vi har framför oss nu. Ja. Att särskilja oss.
Exakt.
Jag tror det är det som är vårt jobb att göra.
Ja.
Och att där hoppas jag då att vi vet vad vi står för. Och vi har också någonting roligt. Det går upp och ner i mode. Men vi säljer många svarta tights med vita streck. Men vi är också de som alltid har mycket glada färger och mycket prints och så vidare.
Oh ja, det är ju verkligen era grej.
Och där vet jag att där har vi kunder alltid, oavsett om det är trendigt med prints eller inte. Ja. Så de kunder som gillar det, de kommer till oss.
Mm. Mm. Ja, 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 verkligen. Nej, det är superintressant att höra. Det är helt sjukt att tiden går så fort som vi har pratat typ 5 minuter, 10 minuter, vi har pratat 40 minuter. Men jag vet också att så här många som sitter och lyssnar på dig nu är också så där, är sjukt inspirerande av dig, om dig som person och hur ditt mindset är och så där. Jag skulle vilja avsluta med 2 frågor.
Mm.
Hur viktig är liksom energi för dig och positiv energi? Det känns som att det är väldigt viktigt.
Ja, men det är viktigt. Jag tror att jag kan hantera, och det kan väl de flesta, jag kan hantera både tung energi och positiv ja. Energi. Men nej, men energi är viktigt. Jag tror också att det är viktigt för andra runt omkring mig. Att jag också har rätt energi. Och har man så stark, jag har stark energi. Mm. Och då är det också viktigt att man riktar den rätt. Att det är positivt som kommer ut. För att alla ska må bra runt omkring. Man kan också säga att jag är känslig för energier.
Mm.
Och det är jätteviktigt med positiv energi. Och att man tar ansvar för sin energi. Och man hör ju såna här grejer som, åh, det sitter i väggarna. Nej, det gör det inte. Det sitter i människorna.
Ja.
Och man själv har ju ansvar för, känns det inte bra, men gå ut och ta en promenad. Ja. Jag har ju också sådana dagar när jag känner att, men varje gång jag öppnar munnen så låter jag ju lite stressad och irriterad.
Ja.
Och då är det ju bättre att inte utsätta andra för det. Då får man kanske ta en promenad eller en löprunda eller någon, beroende på, det kanske är mitt kall att göra det.
Ja.
Och det, ibland är det ju en kvart som har liksom ändrat mindset. Men jag tycker att energi är viktig, att man ska ta ansvar för vilka energier man sänder,
ja.
super viktigt. Och så kommer jag ihåg det, jag tänker också just på arbetsplatser, att hur jag är och vem jag är mot andra, det är ju den andres arbetsmiljö.
Mm.
Så att man tar ansvar för det.
Och där är man ju mer än hemma.
Ja.
Så att det är ju så här, det påverkar ju hela ens liv.
Ja.
Och ens privatliv, eftersom att man är där mer än man är hemma, så tar man ju med sig det hem. Och...
Ja.
Och sedan min andra sista fråga är, för de som drömmer om att liksom sitta i din position någon dag, eller liksom har det som målsättning, eller tycker att det är extremt liksom inspirerande med din resa. Vad har du liksom för tips och råd att ge för att man ska hamna där du är idag? Vad kan man tänka på?
Nummer 1, så kommer jag på att göra lite reklam, för vi ska snart gå ut med en roll. Jag behöver en assistent.
Ja, skitbra!
Så då börjar man och blir världens bästa assistent på Stronger.
Ja.
För jag behöver en vd-assistent. Men med det, nej, det var lite skoj.
Nej, men det är faktiskt en bra kanal att säga det på.
Ja. Så det söker jag. Men nej, annars... Jag har ju inga avslutade studier med mig till exempel. Jag tror tyvärr inte att det är lika lätt idag. Jag skulle väl börja med att se till att ta hand om mina studier.
Mm.
Att man har liksom en bra civilekonomutbildning eller liknande med sig. Det är väl den ingången man oftast har. Men jag tror inte man ska vara rädd för att göra lite utflykter under sin karriär. Jag har gjort massor av utflykter. Jag har aldrig haft någonting som jag själv har kallat karriär egentligen. Det ena har lett till det andra. Det har varit väldigt lustdrivet. Saker som dykt upp och bara, gud hur härligt hade inte det varit. Jag kanske får föreslå att det hade passat mig och så får vi se hur det går.
Mm.
Men att våga göra det, för ibland prata med människor idag som liksom inte har tid. Då kan man vara 28 år. Och inte ha tid till till exempel en kreativ utvikelse på sin karriär. Och jag bara, wow, men du ska jobba till du 60 kanske, eller 65. Gör det. Det kommer att ge någonting. Och det som inte ger i lönekuvertet just det år, det kanske gör det något annat år. Men jag tror att man ska våga vara lite. Man ska ha bra utbildning i botten. Och sen ska man bara våga vara lustdriven och lita på processen och lita på sig själv.
Och gud, jag, en privat fråga då.
Ja.
För jag är ju väldigt lustdriven. Min karriär har varit att jag har kommit till mig och så känner jag att det här känns bra i magen. Jag testar och så kanske det inte känns bra. Då gör jag något nytt. Men ibland kan till och med jag känna så här, shit, folk har verkligen en strategi uppmålad. Varför har inte jag det? Borde jag ha det? Kommer det typ paja min framtid nu om jag inte har det? Att jag bara går på lust och sådär. Men det känns, behöver man ha alltid en utsatt plan? Eller kan det vara till det negativa?
Jag vet, jag har aldrig haft en plan. Skönt. I alla fall. Nej, verkligen inte. Det enda jag kan säga att kan vara negativt, det är som när jag var yngre, jag kunde falla för, och som jag ser att kanske jag har unga människor runt omkring mig som faller. När man inte själv har en egen plan, så kan jag tycka att det är störtligt att man faller för andras planer för en.
Ja.
Så fort, jag vet första gången jag blev liksom som rekryterare, headhunters närmar sig mig, då var jag bara så, wow vad häftigt, jag måste nog göra det här direkt, för att jag var så smickrad.
Aha.
Sen var det kanske inte ett steg upp alls, för ofta vill de kanske ha en att göra precis samma man har gjort innan, fast i ett nytt företag. Men jag var så sjukt smickrad och jag hade ingen plan för mig själv, så att bara, wow, det gör jag.
Ja.
Så det är väl det enda negativa, att man kan ha lite koll på. Och det vet jag, så jag har sagt till några medarbetare att ha en egen plan. För när du väl pratar med den, då kommer du att bli så smickrad.
Ja.
Och jag kan också vara så i perioder, så kan jag också vara så att jag pratar inte med någon annan. Jag är där jag är, jag tar det uppdraget nu för att börja prata med andra om andra uppdrag.
Mm.
Så försvinner min hjärna någon annanstans och just nu vill jag inte det. Så då kan jag också vara så att nej, då stänger jag av de kanalerna och finns där. Sen också.
Liksom.
Ja. Så att nej, jag tror inte man behöver ha någon plan egentligen. Jag tror man kan vara väldigt lustdriven. Men man ska inte låta andra heller sätta agendan.
Nej. Så bra tips. Tack. Och vem hade du velat, om du fick välja någon att höra i podden. Den här är svår, för den är inte förberedd. Och det är sällan.
Mm-hmm.
Det är ju aldrig någon som är det. Så det går bra att passa. Men är det någon som du inspirerades av, som du hade velat liksom höra i podden? Någon som du ser upp till eller få tips av eller bara allmänt tycker det är cool?
Gud, det är ju så många. Nu kommer jag på, hon har nog varit här redan, va?
Ja.
Jag bara spontant så kommer jag tänka på Emilia de Porrette, ja, men hon har varit här, va? Nu måste jag lyssna på det avsnittet.
Ja, det
har jag
inte gjort.
Henne kommer jag att tänka på. Vad har vi mer för några härliga? Ja, så du får klippa bort om du inte vill ha med det. Jag har ju två stycken jag har börjat jobba med som jag tycker är rätt häftiga. Jag har knappt hunnit fråga dem om deras fulla bakgrund. Jag har börjat jobba eller i styrelsen i ett företag som heter All I Am, som är Amanda Schulmans,
ja,
Beauty. Där är två häftiga tjejer. Ja, och där är Karin och Jessica. Ja. De är lite parhästar.
Ja.
De har köpt Zlatans parfym och nu kör de det här. Och de, så här. Och de är lite spännande.
Sjukt duktiga.
Jätteduktiga. Mm. Och jag har inte hunnit riktigt, ska jag göra, gräva i dem så. Men de är också spännande.
Ja, men bra tips.
Ja. Ja, det var lite närliggande branscher sådär.
Ja, men jättebra tips. Ja, men tusen tack för att du tog din tid.
Ja, tack själv.
Och för att du har delat med dig.
Tack så jättemycket. Hoppas du får till någonting av det här.
Oh ja.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Hold up. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.